Hallå?
Hallå ja! Lyssnar du i Sveriges Radio Play? Jättebra! Lyssnar du däremot någon annanstans så kommer du missa resten av veckans poddavsnitt, för de släpps nämligen bara i appen Sveriges Radio Play.
Jaha ja!
P3, Sveriges Radio.
Matchen är precis slut. Alltså den är precis slut. Och på resultatet så ser vi att Sverige har vunnit mot Tunisien med ett resultat som ingen hade trott på någonsin innan matchen spelades. Det blev 5-1 till Sverige mot Tunisien. Sverige har gjort en
kross.
Det är kross, ja, precis.
Det,
oj, vilka ord.
Men Isak gjorde andra målet. Och första var han som gjorde två. Vad heter han då?
Ajari.
Ajari. Ja. Ja,
och Jökeres. Våra grabbar.
Och
Svanberg. Svanberg. Svanström. Ja, Svanberg. Ja, Svanberg. Svanberg hoppade in. Efter en sekund han hade varit på planen så gjorde han mål. Alltså vilket så här, alltså, han...
Vi kommer inte vinna allting.
Ja, det är klart vi kommer göra det.
Guldet.
Jag skiter i alla negative Nancys där ute som håller på så här.
Ja, och det är ett försvagat landslag vi ser. Vi får hoppas att Potter får ihop. Så här, kolla, ursäkta, kolla på dem.
Ja,
look
ja.
At us.
Harry fucking Potter.
Harry Potter.
Han har svingat sitt trollspö ännu en gång.
Harry Potter, we think. Roligt att jag som är minst intresserad av fotboll här inne är mest högljudd. Ja, och Thomas som har tittat hela kvällen är liksom helt katatonisk och lugn. Han har liksom varit uppe hela natten och varit nervös i månader för det här. Och jag är så, våra grabbar! Och Thomas är så, ler inte alltså.
Jag ställde klockan på 04 för att hinna med. Och så, men kroppen vaknade av sig själv i någon slags oro-stress-situation vid 02.20. Sen låg jag bara vred på mig. Alltså sådär som man gör på film, sådär hetsigt, du vet. Sparka med benen.
Kastar av sig täcket.
Men ja, vi har ju program att köra. Sverige,
shit,
grattis, vi är bäst i världen.
P3, Sveriges Radio.
För någon minut sen så vann Sverige sin första VM-match mot Tunisien i Monterrey, Mexico! Och en som har följt landslaget varje steg på andra sidan Atlanten är våran sportreporter Samir Yusufi. God morgon, säger vi.
God
då.
Morgon.
Det är någonstans mitt på dagen där, väntar jag.
23 på kvällen.
Ja, vad säger man?
Nej, fan vad skönt det var, eller? Vilken jävla match.
Ja, det var helt, va? Helt otroligt. Ja, vi har ett rekan. Jag gör som alla de här late night vad heter det, talkshow hosts och bara slänger manus lite grann.
Slänger kortet åt helvete.
Men vad är det vi har bevittnat, Samir?
Nej, men det är helt osannolikt. Jag kan ju säga så här, alla som är här och jobbar, Radiosporten-gänget, vi har ju tippat liksom utgången inför matchen. Det är ju ingen som har varit i närheten av att gissa att det skulle sluta 5-1.
Nej.
Men vad var det? Alltså, vi som vaknade upp bara, för jag vaknade upp när det var 2-1. Vaknade upp. Jag vaknade när det stod 2-1. Och sen har man liksom, har jag haft P4 på, men också du vet, borstat händerna. Alltså bara, och sen så nås man av slutresultatet 5-1. Vad var det här för match? Alltså, var det rafflande? Var det liksom, var det en walk in the park? Var det spännande? Alltså, ta oss igenom den.
Ja, men det börjar ju med att Sverige visade ju framfötterna ganska omgående och tog ju ledningen och till och med 2-0, och då kändes det ju ganska stabilt. Men i slutet av första halvlek, då satt vi här och sa liksom, fan det vore så jävla typiskt om Tunisien lyckas göra mål nu innan halvtid. Och så gör de ju det, och så blir det den där nervositeten och osäkerheten. Och i början av andra halvlek, då är det Tunisien som ligger på, och då börjar man känna det här mörkret komma krypandes. Liksom gamla, alltså gamla nya landslaget, ni vet det som har varit de senaste åren. Det var den, liksom ett eko av det där som hälsade på. Men sen så händer det ju någonting, och för varje mål som Sverige gör, alltså det är inte som att det känns rimligt, utan varje gång det blir mål så kan man ju inte tro att det är sant. Varje gång på repeat hela tiden, och så är det ju vansinnigt snygga mål också. Och det här sjuka Svanberg-målet som liksom blir inbytt, gör mål efter 3 sekunder, och så tas lite udden av den där glädjen ju när de ska vargranska hålla på, men så blir det ju mål. Och sen det sista som man gör, får göra och verkligen så defilera. Vilken match, vi kommer ju sitta här och prata om Gyökeres och Isak, de här stora stjärnorna som bär det här laget. Men Ajari, Yasin Ajari, vilken match han gör.
Absolut. Och, men vad är det vi kan ta med oss då? Vad är det vi har sett för någonting? Är det liksom så här, för innan matchen har det varit så här, ja, vi har väldigt bra på individuellt plan, men limmet har liksom inte funnits där. Vi har inte fått ihop det här, vi har inte fått ihop det på det sättet som man kanske behöver göra för att det ska bli bra. Har Potter fått ihop det nu? Kan vi liksom dra den slutsatsen?
Vad skönt för honom just nu. Och gud vad skönt att vara Potter.
Ja, gud vad, alltså, eller hur? Tänk hur bra han mår.
Drömmen,
alltså alla vi andra som bara... Ja, och vi som liksom med något vått i blicken beskådar den här brittiske mannen som har kommit in och verkligen alltså, utfört mirakel ju. Ja, men för att svara på din fråga, ja, alltså, det, verkligen, och framförallt det jag tar med mig är ju, inför VM, då har det ju hela tiden funnits det här löftet om att Alexander Isak och Viktor Gyökeres, två av världens bästa anfallare, men de har ju faktiskt inte spelat så himla mycket tillsammans. Och de fick ju en halvlek där mot Norge, där, eller fick de mest det, de fick lite tid ihop mot Norge, en match som Sverige blev helt alltså, förnedrade. Det här mörkret som jag pratade om nyss, det kom ju tillbaka där. Vi gjorde ju det här sjuka playoffet, de här heroiska insatserna, särskilt då mot Polen, men sen så... såg ju inte alls bra ut och det kändes ju sådär, man var ju så himla osäker inför den här matchen då mot Tunisien, men ja, dels det här anfallsparet då, hur de har funkat ihop, Victor Nilsson Lindelöf i mittbacken där, kaptenen som liksom någonstans ändå gjuter lugn i det här laget, även om det här det schabblades in ett mål innan halvtidsvisslan, men utöver det så känns det ju väldigt tryggt och stabilt med honom, med den här fembackslinjen och sen då Ajari där i mitten, som man tänkte så här, han var ju väldigt mycket det nya landslaget, men under de här mörka åren med Jon Dahl Tomasson så var det som att han liksom krympt och försvann, och att det här också blir en revansch för honom, att han visar att han är ju fan självklar på det här mittfältet, det är han som håller ihop det här minst lika viktig som de där gubbarna där uppe på anfallet.
Men en sista fråga innan vi går på låt, då undrar man ju, eller jag undrar, kan vi liksom då Negative Nancys där ute säga att så här, ah, nej, Tunisien, det går inte, det är ett för dåligt lag för att dra några slutsatser för hur bra Sverige är?
Alltså visst blir man ju lite nojig när det blir 5-1. Alltså hur bra var de? För inför matchen då handlade det ju väldigt mycket om att Tunisien, de hade inte släppt in ett enda mål på hela sitt kval.
Nej, precis Samir. Förlåt att jag avbryter, men jag är exalterad för jag har vunnit med 5-1 mot dem. I alla fall. men för innan den här matchen, då kunde ju Negative Nancy säga så här, vi ska inte underskatta Tunisien. Vi kommer få se, ni får se Tunisien. Oj, 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 Tunisien. Förstår du?
Jag tycker man ska ha hybris efter
man ska
den här matchen.
Ha hybris, bra, det var det enda jag ville veta.
Alltså Tunisien slänger i väggen, Nederländerna, Japan slänger i väggen, ja. Vi har gjort 5 mål, Isak och Gyökeres igång, alltså kom igen, nu tar vi, it's coming home, eller hur? It's coming home.
It's coming home for the first time.
P3, Sveriges Radio.
Kom igen Samir.
Okay. Jag känner att det är första gången jag hör den här låten.
Är det det?
Ja, men jag har ju såklart följt snacket om den. Vilken redemption arc det skulle vara om det vände nu.
Men alltså, det vi kände här i studion nu. Alltså, jag nu känner jag så här. Det här passar perfekt.
Ja, det här är
alltså, det här är VM:ets... För att alltså, jag älskar mitt hjärta. Alltså, du vet. Ja, men grejen är att det var ingen som trodde på oss låt.
Precis.
Alltså, det här är en sorglig låt, och oavsett hur det går, alltså, du vet, så här, när vi åker ut så kommer det här också vara så här otroligt stark låt.
Ja, jo.
Nej, om vi åker ut.
Men jag vet inte hur mycket ni har liksom tonat in Graham Potter också, sett att han pratar på och liksom grejerna han trycker på, det är väldigt mycket mjuka värden, och det är det här liksom mellanmänskliga och fina, och på något sätt så tycker jag att det här går hand i hand med det. Liksom, det är som att Thomas Stenström har kanaliserat Potter i en låt.
Prata aldrig illa om Thomas Stenström någonsin igen, alla som lyssnar.
Nej, alltså det har verkligen vänt. Thomas Stenström hade rätt hela tiden.
Det här är
en
ultimat, optimal VM-låt, och alla måste hålla käften. Ja,
alla måste hålla käften.
Det är väl det är också det yttersta beviset på att det är vinnarna som skriver historien.
Ja, verkligen. Ja.
Liksom, alltså, återigen är det så. Det är så här världen är.
Nej, men det handlar inte om det. Det handlar inte om att vinnaren skrev historien nu, utan det var att på riktigt känslan vände under match när vi hörde den här låten efter mål. Men du, nog om det. Du har ju varit på plats i USA och bevakat landslaget på träningarna. Hur har känslan på plats varit kring landslaget?
Men alltså det är helt sjukt att säga det här i efterhand, men det har varit ett så himla avslappnat och chill-gäng som har tränat här i Dallas i den här liksom pulserande Texas-hettan. Alltså sjukt relaxed. De kommer in, liksom släntrar in på planen. Det har varit ofta så att Anthony Elanga släpper in en stor jävla högtalare och blastar afrobeats och hiphop första typ 10-15 minuterna av de här passen, och det bara är sån extremt skön vibe. Och sen kommer de ut och möter media, är liksom fortsatt avslappnade, till och med lite bjussiga ibland. Det har bara känts som att så här, de är fokuserade, det finns en plan, det finns en tro, vi är här för att utföra en uppgift tillsammans. Och så bara blir det så här. Det bara, de får resultat. Det är så jävla vansinnigt.
När du säger till och med lite bjussiga ibland, vad är det för bjuss?
Ja, men just när de träffar media.
För att det, vad bjussar de då?
Jag som liksom har glidit in i det här från sidan. Alltså jag har ju aldrig hållit på med fotbollsjournalistik förut. Och få uppleva liksom den här apparaten från insidan och inse så. Det är en relation som inte alltid är så himla god. Liksom journalistkåren som ibland kan beskrivas som fienden av spelarna. Särskilt när det går dåligt, då är de ju där och skriver. Det är väldigt mycket negativ press. Och vi pratade ju förut där, den här matchen mot Norge som kom. Där det liksom vände igen de här tongångarna och det blev så där mörkt och klebbigt igen. Och folk var så himla besvikna på det här laget. Och spelarna känner ju av det. Men nu har det varit en helt annan ton. De har liksom suttit och varit lediga. Min kollega Kristoffer Karlsson på Radiosporten fick till exempel sitta med Viktor Gyökeres häromdagen. Viktor Gyökeres som liksom svarar enstavigt på frågor i vanliga fall. Det är som man har lärt känna honom. Som en liksom extremt sparsmakad människa. När det kommer till att bjussa på saker och släppa in. Men i den intervjun så öppnar han ju liksom verkligen upp.
Om redan som
pressarna
barn.
Känner... Ja, men verkligen så. Han tog oss till platser där man inte riktigt brukar komma med honom. Mm. Och det tänker jag måste vara ett resultat av att de har haft det väldigt bra här tillsammans under det här lägret och med Graham Potter. Att det finns liksom en annan vibb i det här laget nu än vad det funnits förut.
Men du Samir, jag såg inte riktigt någon tydlig gul vägg på matchen. Det kanske var för att jag inte såg det bara, det kanske fanns. Men har du stött på några svenskar som har tagit sig till liksom... landet i väst?
De är inte i Dallas än i alla fall.
Nej.
Våra kollegor på Sporten har ju träffat en hel del svenskar i Monterrey. Jag tror att alltså, det har ju varit en stor snackis om hur FIFA har skött det här mästerskapet. Hur mycket fans från de olika länderna som fått biljetter. Det har snackats om i runda slänga 4-5 tusen fans ungefär per match från liksom respektive land. Det är ju inte så mycket. Men rapporterna från Monterrey, min kollega Selma som är på plats... uppgav ändå att det liksom, när nationalsången spelades så var det ju svenskarna som hördes och att svenskarna absolut övermannade de tunisiska fansen. Sen kanske inte det är världens överraskning heller. Men jag tror att det kommer fyllas på här i Dallas. Sveriges sista match mot Japan spelas ju här. Mm. Det har varit fruktansvärt mycket japaner här idag kan jag säga, för Japan mötte ju Nederländerna tidigare idag här i Dallas och jag tror att svenskarna kommer fyllas på allt eftersom. Och den matchen är ju först för då, men en och en halv, två veckor.
Hur tar man del av ditt fortsatta landslagsbevakande, Samir?
Det är ju uppsnacket fotbolls-VM, heter det väl? Ja, det gör det. Som ju går varje dag. 05.30, vi kör ju innan ner i princip. På vardagar och helger. Förutom idag som är en specialare som Sverige spelade så himla sent eller tidigt, hur man nu ser det. Jag ska in och banda det här avsnittet nu, så det kommer om en liten stund. Då ska vi snacka ner Sveriges match och blicka lite framåt såklart också. För det är ju så jävla mycket fotboll kvar.
Okej.
P3, Sveriges Radio.
Fotboll överallt. Så tråkigt. Sätter på musik istället. Hej då för idag. Boring, boring, boring. Hälsar C. Men en dag som det här. Ja, alltså det har gått...
Det där tycker faktiskt jag är. Alltså jag är verkligen ingen sportbollfia. Det vet ni.
Nej.
Men att inte kunna... Om man gillar fotboll, vilket just också VM är ändå så här lite bredare fotboll ändå, får man väl ändå säga.
Det är världens största sport.
Det är värld, jag menar bara just under VM så blir till och med de som vanligtvis inte tittar på fotboll ganska intresserade.
Nej. Man kan
och vi har precis tagit 5-1 mot Tunisien. Så här, känn så då. Ja. Du kanske inte måste säga det.
Nej, nej. Och sen så kan man också så här försöka säga, ja men vad kul för er. Alltså det här är ju inte en person som är så här, vad kul för dig. Det här är en person som inte kan unna folk någonting. Så fort det går bra för någon i dens omgivning, då rackar den här personen ner. Vet du vad det här är för person? Det är
en person som är, Nancy.
Det är en person som är missnöjd med sig själv och riktigt har tagit tag i det.
Och USA och Iran ska ha kommit överens om en deal för att få slut på kriget. Men nu är det dags att förhandla om de riktigt svåra frågorna.
Vad är det då?
De svåra frågorna. Mm. Ja, men det är bland annat vad som ska hända med Irans kärnprogram och Irans lager av anrikat uran till exempel. Och det har ju varit mycket stora nyheter det senaste dygnet. Men nu ska vi alltså prata om att USA och Iran till slut efter en drös olika uttalanden, hot och också attacker kommit överens om hur de ska gå vidare helt enkelt på vägen mot
ganska intressant.
Det får man ändå säga.
Man får ändå säga det, att det är ganska intressant. Även om vi precis har vunnit med 5-1 i fotbolls-VM över tiden, så är det här ganska intressant ur ett värld. David, sluta kolla på Sportbladet och lyssna på Matilda, för det är ganska viktigt.
Jag tror att det är många som vaknar nu till olika liksom pushnotiser. Det är Sverige och fotbollen å ena sidan och sen det som händer i Mellanöstern å andra sidan. Men inget är påskrivet än, ska vi säga. Nej. Också. Så det är ju fortfarande lite oklart exakt vad som kommer hända nu. Och det kanske inte är så konstigt att folk är lite osäkra på vad som faktiskt gäller, för det har ju låtit lite så här från Trump rätt många gånger nu.
They want to make a deal.
So they want to make a deal.
They want to make a deal.
Typ runt 40 gånger har han sagt att en deal är nära. Men igår kväll, ganska sent, kom alltså det här beskedet om att Iran och USA ska ha kommit överens om ett avtal. Både från medlandet Pakistan, från Trump själv och också från Iran. Och det var ju inte heller vilken dag som helst igår, utan det var ju också Trumps födelsedag. 80 bast fyllde han, och Trump har ju också signalerat att han väldigt gärna vill få till en deal på sin födelsedag. Men då kanske man är nyfiken på vad det står i den här dealen då. Det vet vi inte exakt, men det är för det första inte ett slutgiltigt fredsavtal, utan det är en avsiktsförklaring som det heter. Och det betyder typ att man kommit överens om en 60 dagar lång vapenvila, eller den här sköra vapenvilan som finns förlängs, rättare sagt. Så under de här 60 dagarna pausas attackerna för att man ska förhandla om de riktigt svåra frågorna. Och det är tänkt att avtalet ska signas på fredag i Schweiz, och när man skrivit på ska Hormuzsundet öppna igen, och samtidigt ska också USA häva sin blockad mot iranska hamnar. Oljetransporterna ska komma igång. Trump skriver att oljan kommer flöda. Och enligt uppgifter så ska striderna i Libanon också ta slut. Men flera frågor är som sagt kvar, bland annat då vad som ska hända med Irans kärnprogram och Irans lager av anrikat uran. Och vår Mellanösternkorre Cecilia Udén säger att de här dagarna nu när det ska förhandlas blir avgörande. Och vissa kanske också undrar på vem som kommer tjäna på det här avtalet egentligen. Och det verkar bero lite på vilken sida man frågar. För flera bedömare ser den här dealen som ett sätt för båda sidorna att utropa sig som vinnare. USA för att Hormuzsundet öppnas igen, och Iran för att ha stått emot anfall utan att styret fallit. Mm. Så vi får ju se vad som händer nu, men det är alltså först på fredag som man ska skriva på det här. Så mycket kan ju hända tills dess.
Kan ju tänka mig att det är många så börspersoner som bara så här väntar på när det där avtalet och Hormuzsundet öppnar. Finns det säkert sätt att tjäna pengar på börsen? Mm. Ett sånt öppet mål på något sätt.
Just det.
Men sånt där kan inte jag.
Nej, men jag hörde någonting om att nyheten påverkat marknaden.
Ja, det är, ja. Den har det. Den har påverkat marknaden.
På ett
marknaden.
Eller annat sätt.
Du, skulle du vilja fira det här på krogen? Alltså inte
avtalet.
Ja, just det. Utan Sverige-matchen.
Ja, men det hade ju faktiskt varit fett. Men jag tycker det var riktigt trevligt att fira här tillsammans. Och också åka genom Kungsan åkte jag bil. Och då var det bara massa söta killar och tjejer i Sverigetröjor. Då kände jag...
Men din kollega har ju varit på krogen.
Just det, Michael.
Michael Lindgren. Ja. Vi ska ringa upp honom. Han har varit och firat och kollat på matchen ute på krogen. Hur har det varit? Hur var stämningen? Jada. Med mera, dyligt, etc. Tack, Matilda Ronge.
Tack.
P3, Sveriges Radio.
Ja, hej. Det här var David Ryd.
Men det är ju så här att du har så nära... Det är, alltså när du är som gladast så blir du också som mest rasande. På ett väldigt fascinerande sätt.
Ja, men så här. Det kan inte vara så att Sveriges Radio har köpt sådana sändningsväskor som ska funka vart du än är på jorden. Mm. För 1 miljard per väska, det är därför ni betalar 8 miljarder.
Vi har 8 väskor och ingenting
mer. Vi har 8 väskor och sen så lever vi på vatten och bröd. Mm. Nej, men, och sen så bara ska det funka vart du än är i världen. Och då är det liksom så här, det är inte så att han är i Kairo. Mikael som du ska prata med. Mm. Men du vet, den här jävla tekniken funkar liksom inte. Så, fast han är liksom på Södermalm.
Ja. Så, så känner man ofta när teknik strular. Men det är bara det att du har...
Men hur kan WhatsApp alltid funka?
Du har under morgonen varit så oerhört glad.
Ja, men jag är det fortfarande.
Ja, du är så oerhört glad. Men då blir också din vrede så oerhört stor. Så du blir att vara så bara, hur kan vi ha den här jävla tekniken? Ja. Jag bara, du ska ha den här jävla fitt mikrofonen! Oj, okej. Okay. Ja, frustration kan finnas. Men så där arg brukar inte David vara över teknik. Men det är det här. Ja. Det känns som att ilska och glädje är så nära kopplat
jag
för dig.
Vet, men svensken klarar inte av att ha de här ytterligheterna. Det ska vara liksom i mittfåran konstant när det gäller allting. Både känslor och allt annat också.
Nej, du är extremerna.
Ja, båda
håll. Ja. Nej, men vi ska prata med
Mike. Jag är glad och lycklig, men jag blir frustrerad. Ja, men
du missförstår mig. Jag har pratat förut om att när din glädje är stark så blir det också din vrede. Alltså, de är så kopplade med varandra hos dig. Ja. Så de känslorna är väldigt så... de pågår samtidigt på ett märkligt sätt. Ja. Det vi ska göra är att prata med Michael Lindgren på Petra Nyheter. Mm. För man vill ändå veta, hur har Sverige liksom firat och festat och kollat där ute när det har varit mitt i natta?
Ja.
Har kroglivet, har det pulserat, har det kokat? Hur har det varit? Mm.
Ja, nej men precis. Vi får försöka ringa upp honom. Vi får slänga den där miljardväskan åt sidan och så kanske vi kan ringa upp honom genom någon vanlig app bara. Ja. Så funkar det. Kommer det funka? Mm.
Thomas, hur fan är det möjligt? Jävla dåliga. Fy! Mikrofon!
P3. Sveriges Radio.
Det är ju VM-feber i landet. Sverige vann sin öppningsmatch, om det är någon som har missat det.
Ja, men någon kanske precis har vaknat. 5-1 blev det.
Ja, och det har ju snackats väldigt mycket om det här med nattöppna krogar. Men hur blev den första svenska VM-krognatten, undrar man ju. Petra Nyheters reporter har varit ute på klubb. Hur pigg är du, Michael Lindgren?
Nej, men jag mår ju toppen. Alltså, jag har ju inte druckit, i alla fall inte lika mycket som... Jag har inte druckit någonting, förlåt. Jag har inte lika mycket som de som är på... trädgården, så ja, men jag känner ändå att jag har lite FOMO, för att det känns som att jag ändå missade stämningen eftersom att jag jobbade och återigen var spiknykter. Men alltså, det var ju en helt obeskrivlig match, en helt obeskrivlig stämning. Det är ju alltså det är liksom nu folk håller på att lämna trädgården. Det känns som att vi precis har typ sett en headliner på en festival. Det är den här liksom tomma känslan för att vi alla liksom genomlevde den här jävla bragden tillsammans. Jag tycker att det är helt fantastiskt.
Men alltså, jag menar, jag vet ju de få gångerna i livet man har varit på krogen liksom efter klockan 03. Mm. Så vet man ju vad det är för vibe. Det är typ Walking Dead. Alltså så här, det är liksom en annan vibe klockan 04 än vad det är klockan 22, om man så säger. Var det 03 vibe eller var det 22 vibe? Förstår du vad jag menar? Märktes det av att det var så tidigt på morgonen eller sent på kvällen?
Ja, alltså, precis, för det var ju sent på kvällen för de flesta. Jag frågade ju alla jag pratade med så här, är det här liksom en sen kväll eller tidig morgon? Är det folk som vaknar tidigt och kommer hit? Nej, alltså alla har liksom varit där sen 10, 11. Det var liksom så här, men vi förade klockan 11 typ och så där. Men alltså, det känns ändå inte så här nu, alltså, att alla håller på att krokna till. Det var sån jädra stämning. Och jag tror att det liksom har att göra med att folk ändå känner så här, nu kommer vi, nu stöttar vi laget. Alltså, det är ändå så här, alla har något gemensamt mål. Det är inte som när man annars går på klubb, så är man liksom pikar där runt 12-1 och sen så är det bara dalare därefter. Här kommer ju piken, alltså vid 4, för då börjar ju matchen liksom. Och sen så blev det ju bara bättre och bättre och bättre. Hade vi förlorat 5-1, ja, då hade det väl varit ett riktigt dålig stämning här just nu. Men så är det inte.
Vi kan ju lyssna lite på hur det lät när Sverige gjorde mål.
Vem är hon? Jag älskar henne.
Majken
heter hon.
Alltså, Majken, min drottning. Så ska det låta.
Ja, men det var så kul. Alltså, det var otroligt. Det var också så roligt, för när jag pratade med henne så var hon så här, hon var så här, vi kan prata men jag måste få kolla på matchen. Hon liksom hon slet aldrig ögonen från skärmen, och så fångade vi det där fantastiska ögonblicket. Emil bad ju om ursäkt för hennes kille då, Isa, eller kompis. Bad om ursäkt för att hon kanske pajade min mix, men jag tror att den överlevde. Men ja, det var ju, det distade ju.
Det funkade i alla fall när du pratade med folk. Ska vi lyssna på en av dem som du har pratat med, Jasna?
Jasna, klockan, vi har precis gjort 3-1. Hur mår vi?
Vi mår jättebra. Alltså, det är obeskrivligt. Ja. Och den här stämningen, det är underbart.
P3, Sveriges Radio.
Det här med sömnen, du pratade om att många hade varit där, att det inte var så att de hade ställt klockan för att gå upp och gå och titta på fotboll, utan de har liksom kört hela kvällen. Träffade du någon, alltså, pratade ni om sömn någonting?
Nej, det var inte så mycket tal om det.
Var det inte det? Vad tror du?
Det var väl kanske för mig. Jag försökte gå och lägga mig 21, men det slutade med att jag kollade på Nederländerna och Japan istället. Så att, jag vet inte, det känns som att man skiter lite i det där.
Ja, jag kände det.
Det är VM. Alltså, liksom, varenda match är mitt i natten. Då får man sova på dagen helt enkelt.
Jag kände
det
själv. Nej, men jag måste bara säga, jag kände det själv när jag ställde frågan nu, att bara så här, kommer en Sveriges radioreporter till liksom en krogmiljö och är så här, har ni tänkt på sömnhygienen?
Känns väldigt dessert.
Väldigt Sveriges Radio på ett härligt sätt.
Blev utslängd där och då.
Okej, men det är i alla fall tumme upp på stämningen där. Det skulle man kunna säga. Förlåt, Linnea.
Nej, förlåt att jag är så osynk. Jag är glad. Nej, men jag tänkte bara fråga, för vi kände av nu, Michael, här på morgonen att oavsett vad man tyckte om Thomas Stenströms låt Leva för alltid innan, så kände jag nu så här, ja men det, nu är det, nu, där har vi den. Nu är den jättebra. Märkte man av det på plats att Leva för alltid hade någonting?
Ja, alltså för den spelade, det blev väl många Leva för alltid eftersom att den spelades med 5 gånger då i alla fall varje gång vi gjorde mål. Nej men ja, alltså vad ska man säga? Jag vet inte. Det känns inte riktigt som att den kanske har liksom hittat sitt svung, men det, jag tyckte ändå när jag hörde den liksom i ett målsammanhang så kände man ändå, ja men det var ändå lite rysningar. Det är ändå kul med något som ändå säger mer än den här liksom typiska ja, vi gjorde mål liksom. Jag tyckte ändå det hade lite ja men lite aura om man får säga så när vi ändå gjorde mål.
Ja, det var helt otroligt. Det har vänt. Men du, var det folk som skulle till jobbet efter det här då?
Ja, alltså jag försökte fråga så många jag bara kunde. Jasna skulle till jobbet. Hon var nykter, vilket man kanske inte trodde. Hon hade så jävla mycket energi, men hon var nykter så hon skulle till jobbet. Det var en kille jag pratade med som han sa, jag ska åka till Skåne om 4 timmar. Så han ska inte köra. Men jag var lite så här, jag önskar honom all lycka i världen och hoppas han hinner med sitt tåg eller vad det nu blir. Men alltså generellt så, det var väldigt, väldigt många som hade tagit ledigt just idag. Det kändes ju som att det här var någon form av, alltså midsommar för folk lite. Att det var så många som liksom, ja men återigen, slöt upp för att stötta Sverige och verkligen liksom tog chansen. Och det var återigen, det var därför det var så bra stämning, det var därför det inte var så mycket trötthet. Jag tror verkligen att folk var så här, en sån här chans får man bara en gång i livet. Jag pratade med en kille som sa, det här är svensk kulturhistoria. Och så när jag frågade varför så sa han, för klockan är 06, jag har en öl i handen.
Ja, det ska in i kulturkanon där. 06, öl i handen. Du, vad ska du hitta på nu då? Nu är du på väg hem eller? Ser du folk traska därifrån?
Ja men precis, det är ju den här lite nätta, vad som helst, eller trötta liksom festivalstämningen lite nu, konsertstämningen, att alla bara liksom, man går bara väldigt, väldigt långsamt, det är säkert någon som kissar i buskarna här omkring, ja. Inte jag. Jag ska bege mig till radiohuset och börja jobba på riktigt, tänkte jag säga.
Ja men lägg av, gå hem, sov nu. Du får skärp dig. Du, ja, okej, tack så mycket Michael Lindgren från P3 Nyheter.
P3, Sveriges Radio.
Lyssna nu på mig alla morgonpasset lyssnare. Ni måste lyssna noga nu, så håller ni på att borsta tänderna med en eltandborste eller liksom sitter i bilen eller sådana saker, då måste ni stanna för ni måste ha full liksom full ljudupplevelse. Vad är det vi hör? Ja, det där är jag som gör rytmen. David, vet du vad babar blir baklänges?
Babar. Rab. Ab.
Alltså, jag är glad över att få rabarber. Men främst är jag stolt över dig. Alltså, you did it, Joe!
Ja, och jag är ledsen att det kanske blev lite hafsigt där. För att det var liksom mer att jag satte mig i bilen och jag såg på klockan att det är så här, nu ligger jag efter tidsschemat på grund av match och allting sånt där man har behövt följa och jada jada. För jag har ju lovat dig rabarber.
Jag sa, kan inte jag få rabarber? Du sa, jo, absolut. Och sen har du inte kommit ihåg det en endast. Du har gått förbi rabarber varje dag. Du äter rabarber varje dag. Du liksom ser den. Du har skördat till dig själv. Du har kokat sylt, du har gjort kräm. Du har liksom gett dina barn saft och så vidare. Men inte en enda gång har tanken varit, just det, Linnea vill ju ha rabarber. Och just det har gjort mig lite sårad.
Ja, och, men sen satte jag mig i bilen där. Såg klockan, jag är efter tidsschemat. Och sen så tittar jag ändå upp så. Och ser det där, den där stora bladen där borta i liksom horisonten. Och jag bara, nej vet du vad? Bara lägger i parkeringsläge, står på tomgång, upp med bildörren, springer dit. Och sen och det är liksom så att jag behöver ducka in, så jag blev liksom så skitig.
Du blev lite bösig typ.
Ja, jag blev bösig och det var blöta löv och det var allt möjligt där. Jag stod där i vita sneakers i någon jävla rabatt i min då. Men, och bara röck upp det där snabbt, en knippe. Så att det är väl liksom inte världens bäst plockade.
Nej, det är också rörande, för det är exakt det, David. Alltså så här, det här är en bukett med rabarber som typ fortfarande har lite jord och rötter på sig.
Det är säkert då levande på
det
också.
Det är kryp som kryper runt. Ja. De är typ regnblöta. Ja. Och några är så 1 millimeter tjocka och typ brun. Alltså du har verkligen bara ryckt en alltså i farten.
Ja. Man ska väl egentligen gå med kniv där lite
kanske,
försiktigt.
Man kanske tar bort bladen,
ja precis.
Så man bara har skälkarna enklare att transportera. Ja. Men hade det då blivit så vacker och ASMR.
Nej, kan man göra något med bladen?
Jag tror inte det.
Men de gjorde så att jag hade problem att komma in i huset här. För att den här slussarna, de här, det är som en sån en sluss, snurrdörrssluss. Mm. För att vi ska ta, när vi ska ta oss in här. Mm. Det är ju, det är massa liksom, lager här för att ta oss in. Mm. Det är omöjligt att ta oss in här. Men då i alla fall snurrdörrsslussen. Bladen var för stora. För den liksom då, jag vet inte, jag fastnade och så fick jag gå tillbaka och... Nej, den blev bökig. Men kan man göra något med bladen?
Nej, jag tror inte det. Jag tror de är giftiga faktiskt. Jag tror okay. det. Men, okay. men skälken är gammal. Och det här kommer bli någon typ av snilt.
Vad ska du göra?
Snilt.
En snilt?
Sylt.
En sylt?
Någon typ av kompott, marmelad, sylt, okay. snilt, whatever. Ja. Men jag är jätteglad. Tack David! Och framförallt, du gjorde det.
Vad ska man göra? Ska man bara, man hackar upp det och sen så bara ner i en kastrull och sen typ lika mycket socker? Eller? Hur gör du?
Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tror att det är ungefär så. Mm. Syltsocker är jättebra.
Just
för
det.
Då blir det ju liksom
gelatinigt.
Pektin, ja, så att det blir ja. Liksom lite fast. Vi får se vad jag ska göra. Kanske lite vanilj eller lite kardemumma och kanel. Jag vill göra en marmelad.
Ah.
För det äter jag oftare än sylt.
Och vad ska du göra någon sån liten, vad heter den italienska efterrätten?
Panna cotta.
Panna cotta och hälla på den.
Med en liten rabarbergelé uppe på.
Ja, oh, vad hade inte det varit gott.
P3, Sveriges Radio.
Jag känner mig lite som den här... Alltså den personen som är den stökiga i klassen och sen så råkar den göra någonting bra och så får den så himla mycket uppmärksamhet ifrån klassföreståndarinnan
ja.
Som är liksom så duktig du är och sen så sitter den duktiga och bara så här, hallå, jag gör såna här grejer hela tiden och du skiter fullständigt i för att du förväntar dig att jag ska vara så. Så är det ens värt att vara den duktiga? När liksom jag kan bete mig som ett svin hela terminen och bara göra någonting litet och små framsteg och få liksom världens beröm.
Men det är de duktiga, de måste gå i terapi för sin prestationsbaserade självkänsla och unna att klassens stökiga dampunge tog av sig flamesmössan och tog med sig rabarber till fröken.
Ja.
Det här tyckte jag var kul. Ukraina-kriget, Gaza, valet, utmärkelser och priser. Nej, då håller ni ihop det. Men Sverige vinner med 5-1 och känslorna är utanpå och plötsligt fattar man hur ovana ni är och ser varann känna något på riktigt. Aldrig varit med om mer osynk mellan er någonsin. Jag älskar det. Det är som att när vi känner saker på riktigt ja. så begriper inte vi varann.
Nej.
Då är det som att vi är en hund och en katt som bara... Va? Eller vad ja. Menar du? Du såg... Nej, det var inte så jag menar. Jaha.
Nej.
Eller vad så... Förlåt, du ville säga något. Nej, men det var din tur. Va?
Det alltså... kan vi inte läsa av
varandra. Nej, då blir det liksom så här, nu är det på riktigt och då är det så här, ja. då känner inte vi varandra. Men när det är liksom så bara konkret, då ja. Vet vi precis. Ja, men nu, ja. Han gör det här är hans grej, nu gör hon så. Men nu när det är med känslor, då bara... Vad sa du? Nej, va? Eller skulle du... Jaha, är du ledsen? Glad, va? Nej, exakt så är det.
Jag upplever inte att vi har varit så osynk, men det kan ju också vara för att man har haft tunnelseende i sin egen lycka.
Ja, eventuellt.
Ja, men folk ger mig i alla fall cred i inkorgen
ja.
För att jag har tagit med mig det som jag har sagt i ett halvårs tid.
Hur glad kan man bli för att David kom ihåg dessa stavar? Ja. Hjärta.
Hur glad kan man bli?
P3, Sveriges Radio.
Antar att du inte har hunnit se eller kommer att se den nya dokumentären Maternal Instinct.
Jag såg att du la upp någonting på Instagram igår. Och det var väl något riktigt... För jag skickade ju en grej till dig igår. Och det var väl så eller det var väl för någon dag sedan.
Mm.
Ett klipp på där ja, men en kille ligger bredvid sin partner av kvinnligt kön. Mm. Som sätter på någonting riktigt, riktigt obehaglig sån morddokumentär.
Mm.
Och hon myser och känner sig så bekväm och avslappnad till den här. Så hon somnar direkt. Mm. Och han bara, så här, vad är det här för
han bara
skit?
Ligger och tittar på ja, så lemlästade kroppar. Typ, och bara, varför sover hon nu?
We found their skull with no teeth. Och hon bara... Det var det liksom mysigaste som hon kunde tänka sig. Och sen så lade du upp den där grejen och jag bara... Jag antar att du har liksom myst och känt dig avslappnad till det här fruktansvärda.
Alltså grejen är att, nej det kan jag inte påstå, även om det där inte är helt osant. Men den här, det är en ny dokumentär som kom bara häromdagen på Netflix. Och du vet när det står så, dokumentär, spännande, nytt hos oss. Mm. Nej men det blir en titt.
Det blir en titt direkt. Alltså svenskans, inte engelska.
Ja, det blir en titt direkt. Men alltså när den var klar, du vet ibland när vi pratar om så här... Ibland är nyheter, alltså det går inte att komma ifrån att det är humor fast det är någon som har råkat illa ut på något sätt. Alltså typ så här, osttank exploderade över en person på en snabbmatsrestaurang.
Ja.
Och man är så, fatta fattar att den har brännskador. Mm. Alltså förstår att det här är trauma. Alltså jag fattar det, men det är fortfarande, det går inte att komma ifrån att det har, alltså att någon får ost över hela sig. Mm. Att det är något med det bara. Mm. Det här är liksom samma sak fast åt andra hållet, att man är så, det här är en berättelse om människor som har råkat illa ut på olika sätt. Men det är så sjukt.
Så det slår över.
Så jag kan liksom inte ta in hur sjukt det är. Så att det blir som att jag bara, alltså gapar bara av, mm-hmm, liksom. Och jag ska inte spoila den. Jag ska bara berätta hur den börjar. Mm. Och så får man själv avgöra hur, om man vill se den eller inte. Ja. Så det här är bara hur den börjar.
Ja.
Det är då som vanligt så börjar dokumentären med ett nödsamtal. 911, how can I help you? En kvinna som är helt hysterisk. Hon kör bil och skriker, jag har precis fött barn. Jag måste till ett sjukhus med mitt barn. Jag har precis fött. Och de bara så här, okej, ma'am, where are you? Blir lokaliserad av en sån state trooper som har, och den polisen har en sån bröstkamera så man får följa liksom hela den här processen. Så hon har stannat, pulled over, och han stannar och han är så här, hur är det fatt? Hon sitter i bilen med ett nyförlöst barn i knät, med liksom navelsträng och moderkaka i knät, helt förstörd, mm, och bara, jag måste till ett sjukhus, alltså jag har fött barn precis, typ jag är okej, men jag måste till ett sjukhus här. Mm. Polisen är så här, okej, absolut, hon bara, måste ringa min man, alltså så här, han måste komma, bla bla bla. Hon kommer in till det här sjukhuset. Man får följa polisens bröstkamera fortfarande. Man ser hur vårdpersonal är så här, står och pratar med varann, och typ polisen är så här, vad är det som pågår, typ personalen är så här, hon har inte fött barn. Hon har inget graviditetshormon i kroppen. Hennes, alltså hon har inte genomgått en förlossning.
Mm. Redan nu lite för läskigt för mig.
Mm. Då ska du inte se resten, kan jag säga.
Nej.
Det är en fasansfull berättelse, alltså historia. Jag vill verkligen vara tydlig med det. Det är inte typ så här, fatta vad sjukt och spännande! Wow! Men det är en historia som är så vansinnig så att jag var tvungen att liksom, jag vet, jag satt bara när det var klart och bara, nej, men jag måste se igen, tror jag. Alltså jag måste se från början med det här, med det nya perspektivet. Mm. För nu vet jag hela storyn, så nu måste jag se början igen. Så jag såg halva början igen, bara så här gapandes, sittandes i sängen. Och min kille bara, har inte du redan sett det här? Jag bara, tyst.
Och nu byter vi ämne, för idag kommer till slut domen mot Norges bonusprins Marius Borg Høiby. Och fallet beskrivs som en repa i lacken på den norska monarkin.
Ja, det är en jäkla massa åtalspunkter, va?
Ja, en hel drös. Runt 40 brott står han åtalad för. Och Norges kungahus har ju mått bättre, om man säger så, än de gör just nu.
Styrkekram efter Marit.
Mm, verkligen. Och det är ju en spänd stämning i Norge nu, enligt vår korre Beatrice Jansson. För idag, om bara någon timme typ, så kommer alltså domen mot Borg Høiby. Alltså runt 8:30. Och den här rättegången har ju varit en av Norges mest mediebevakade någonsin. Den höll på i 7 veckor och massa journalister var med liksom varje dag. Och Marius Borg Høiby står alltså åtalad, som vi var inne på, för en hel drös olika brott, bland annat flera fall av våldtäkt, och totalt handlar det alltså om runt 40 brott. Och döms han så riskerar han fängelse i rätt många år. Åklagaren har yrkat på 7 år och 7 månader. Borg Høiby nekar till de allvarligaste brotten men har erkänt vissa grejer, som grovt narkotikabrott till exempel. Men han nekar till de här 4 fallen av misstänkta våldtäkter. Och det här rättsfallet har alltså beskrivits som en repa i lacken för kungahuset i Norge. Det har ju varit bråda dagar för det gänget, får man ändå säga, den senaste tiden. Dels behöver ju kronprinsessan Mette Marit, alltså Marius mamma, genomgå en lungtransplantation. Det har ju också varit avslöjande om hennes kontakt med Jeffrey Epstein. Kung Harald har också varit rätt bräcklig, alltså hälsomässigt, på senaste. Så hela den här rättegången på det blir ju liksom, ja men det är mycket för kungahuset helt enkelt. Och Marius har ju också under sin tid i häktet bett om att få bli släppt släppt flera gånger i väntan på domen. Och nu på sistone så har det handlat om att Mette-Marit är svårt sjuk då, och han menar att han lider väldigt mycket av att inte få träffa henne. Och han fick också ja till att släppas för någon vecka sedan, men sen nej i högre instans, om jag förstår det rätt, i typ den norska motsvarigheten till svenska hovrätten ungefär. Men en turbulent tid för kungahuset i Norge helt enkelt. Men enligt en krimkommentator på norska TV2 så är stödet för den norska monarkin fortfarande stark, även om det minskade lite i början av året. Och då är det kung Harald och kronprins Håkon som är mest populära bland folket där. Men samtidigt så har det också funnits en annan diskussion om man överhuvudtaget ska ha monarki i framtiden där. Och det lär ju inte sluta bubbla kring kungahuset efter att domen kommit. Den ska läsas upp om ungefär en timme alltså, och enligt vår korre Beatrice Jansson så kommer förmodligen inte Marius Borg Höjby vara på plats i rätten heller, eftersom allt varit väldigt påfrestande helt enkelt. Så vi lär ju återkomma till det här säkert under sändningen idag, och också reaktionerna på det här och om det blir ett överklagande och så vidare.
Du håller oss uppdaterade, Matilda Ronge.
Jajamän.
Det älskar vi dig för.
Tack.
P3, Sveriges Radio.
Du, vad har du på hjärtat?
Dagens lokalpressking.
Är det något från Sjuhärad?
Nej, det är från Marks kommun. Eller är det?
Är inte det Sjuhärad?
Är det det?
Alltså det är alltid från Sjuhärad.
Det är alltid. Alltså, Boråsgänget är, de är skitbra på lokaljournalistik.
Nej, alltså de är så bra på journalistik. Det är bara synd att det slösas på Sjuhärad. Alltså,
du menar att de ska komma hit? Men...
Alltså, nej, de borde ju vara de som bevakar liksom så Iran-avtalet.
Det gör de ju också naturligtvis.
Ja, men enbart.
Alltså, men just, jag älskar Sjuhärad för att de vet också vad en riktigt bra nyhet är. Till exempel, Erik bor bredvid ett jättestort hål.
Och man direkt är så här,
sex,
hur stort?
Sex minuters inslag.
Ja.
Alltså så. Marks kommun ligger i Västra Götalands län, skriver Thomas. Vad bra, då har vi rätt ut det. Det handlar om en... men det är
Mark... Men är det Sjuhärad?
Är det? Nej. Skitsamma. Det handlar om en... det är en Markposten, som är en lokaltidning där, som är ute och tar tempen på studentfireriet.
Ja.
Och hittar då en alldeles ljuvlig själ, som heter Axel Ström. Han har en virkad studentmössa. Och han tar då studenten från Strömma Naturbrukscentrum i Sätila. Och reporten noterar någonting intressant. Och frågar, du, det är inte skumpa. Det blir ingen skumpa för dig. Och då låter det så här.
Ja, jag har med mig en liten mjölk. Av den anledningen att jag går ju utbildning som lantbruk djurskötare. Och sen så dricker inte jag någon sprit. Så då tänkte jag att, och jag har alltid druckit väldigt mycket mjölk, så att jag tycker att det passar väldigt bra då att ha med sig mjölk på studenten och dricka.
Konung.
Han vinner allt. Att vi liksom får honom också samma dag som Sverige har vunnit med 5-1. Det har slagit över nu lite grann.
Ja,
jag börjar bli trött.
Såna här personer som liksom...
Kör
sin grej bara.
Ja, det är de coolaste. Det är bara synd att man i yngre ålder inte förstod vad coolt var.
Exakt så. Vuxna sa ju alltid så här, det är att göra sin egen grej och inte lyssna på alla andra och vara den man är och vara sig själv. Det är det coolaste av allt. Om man var så, okej, duktiga mamma. Alltså så.
Ja.
Men sen så när man blir äldre så inser man, det är ju så.
Ja, det är den coola starka. Det där är den coola starka.
Och vi brinner för Axel. Grattis till studenten. Och mjölklobbyn tackar dig.
Ja, det var synd bara när liksom vuxna sa det till en. Man bara, okej, tönt. Och sen gick man och köpte så FUB.
Ja, men man var bara, inte en Axel.
Nej, man var inte en Axel. Alltså, var Axel.
Var mer som Axel.
Ja, Chesui Axel.
P3, Sveriges Radio.
Alla hatar ju stockholmare.
Gör de det?
Det är en generell sanning.
Ja.
Lyssna på den här skalan av hur större vi är. Du, alltså du är ju stockholmare, men ändå uppvuxen i Uppsala.
Ja, jag har bott längre i Stockholm nu tydligen. Ja, nu har slagit över.
Du räknas ändå som stockholmare nu.
Ja,
du säger så här, är inte det Sjuhärad? Jag, uppvuxen i liksom Hagsätra, södra förorterna, är så här, är det? Nej. Eller? Nej. Thomas, mm. uppvuxen på Östermalm. Mm. Nej, det är inte Sjuhärad.
Nej.
Det är absolut Sjuhärad.
Ja, det är Sjuhärad, eller hur? Ja, men då hade ju jag rätt från början,
ja.
Eller hur?
Och det är ju längre bort ja. Från Stockholm mm. man kommer, mm. desto mer ödmjuk och rätt har man.
Ja.
Men ju närmare klicken, smeten man kommer,
precis.
Thomas, desto säkrare är man och desto sämre är det.
Thomas är uppvuxen på Östermalm.
Han var mest...
100% fel. Till och med skicka liksom källinformation och stå på sig.
Nej, det är inte Sjuhärad.
Nej, här är källan till det. Och så bara, ja det är det. Och du bara så här, Huddinge. Och bara så här, är det, ja det kanske, ja det är det som
nej,
Thomas
det är
säger.
Inte
och jag
så.
Bara så här, nej
men
det är Sjuhärad.
Det är väl det va? Ja. Och folk är så, det är Sjuhärad, era fucking nollottor. Jag kan verkligen förstå. Vet du, jag tittade på, det finns ett lite tramsigt men jävligt intressant program som heter Så byggdes Sverige.
Okay.
Som handlar om ja, men arkitektur. Och mm. då är det så att det är Petra Mede och Gert Wingård och Mark Isitt som är så här arkitekt. Han kan jättemycket om hus, jag vet inte exakt vad hans grejer. Men de fokuserar på Sverige ur ett arkitektoniskt perspektiv varje avsnitt. Så det är så här, ett avsnitt handlar om landsbygden. Så här, mm. Per Albin Hansson-huset kom på 30-talet. Vad gjorde det med Sverige? Typ så här, Villagatan. När den byggdes, egna hemshus, miljonprogrammen, alltså så här, det är liksom ett arkitekthistoriskt program som låter väldigt torrt, men det är jättespännande. Mm. Och då tittade vi på det igår, jag och min kille, och så sa jag så här, men gud vad alla pratar göteborgska i programmet. För det görs väl förmodligen på SVT Göteborg då. Men så här, Gert Wingård, Mark Isitt, alla experter, forskare som är med, alla pratar göteborgska. Jag bara, men gud vad alla ska prata göteborgska i programmet. Och så insåg jag, alltså det är inte konstigt att alla hatar oss.
Nej, när vi liksom så här, är det fler än en i en och samma produktion, då är det som så här, det här är gott för, vad är det här? Försöker de göra en poäng eller? Försöker de göra en poäng med att det liksom så här, ja, det finns göteborgare, vi fattar det.
Ja, så kände jag, ni är från Göteborg, släppte.
Ja, just det, det var bara två som pratade göteborgska.
Så tänker jag, hur resten av Sverige matas med den här fasansfulla dialekten på daglig basis överallt.
Det här som liksom bara jag beklagar. Skär in i öronen. Det finns liksom inget trevligt i tonen som man kan luta sig mot och liksom känna mys, utan det är bara liksom, det är konkret, det är tydligt och det är skär. Och det,
det beklagar. Jag ser det nu, jag hör det, jag tar det till mig och jag beklagar.
Men undrar om resten av, alltså folk som lyssnar som inte är från Stockholm, som, alltså ifall de tyder mig som stockholmare på hur jag pratar.
100%.
Tror du att det låter så?
Ja, det tror jag. Men ni får själva avgöra. Det här är veckans P3, skriver Thomas. Jag vet inte om han har rätt, för han är från Östermalm.
Det är veckans, ja precis. Det liknar inte ett ord på vad han säger från och med nu.
P3, Sveriges Radio.
Någonting som ingen har tagit tag i är ju det finns ett public service problem och det finns många lika många public service problem som det finns åsikter där ute antagligen. Men ett stort public service problem, det är för det första nu under fotbolls-VM så blir det liksom så här fjantigt eftersom vi är så noga med loggor och sen så är det så här, det här presenteras av PVC eller något sånt där. Att det finns en presenteras för av alltså en sponsras av och sen så är det liksom så att dyker in någon med vi vet inte hur kan vi inte lösa loggor på ett snyggare sätt efter vi har varit på månen. Vi har ju inte varit det, eller de hävdar det i alla fall. Men alltså så här, jag såg, och det här är ju bara ett exempel, jag såg det finns Kutschukasslan. Johan Kutschukasslan har ett intervjuprogram med landslagsspelarna och såg lite av det. Och då kommer de in då i liksom landslagsdräkt. Och de är ju liksom sponsrade av...
massa olika företag.
Nej, men det, alltså det finns ju ett sportföretag. Aha. Som gör deras dräkter då. Mm. Och då kommer de in. Och det är så här, kan man lösa det här på ett snyggare sätt?
Men,
ja, men det här är så jävla fult! Alltså det här med att man bara tar så duct tape och bara tejpar över loggor.
Och en bit räckte inte så du fick sätta två omlott och så är det så här lite men, fransigt i kanterna.
Så här ser det ut på alla. Men det här behöver jag nästan lägga ut på Instagram så folk får se det.
Det är faktiskt fasansfullt. Vet du vad? Ta fram en dekal. Ja, men här under finns en logga.
Alltså, det var det jag ville komma till. Hur kan inte public service ha löst det här på ett snyggare sätt? Så bara, kom på, låt någon designa någonting. Låt någon tänka till. Ja, det finns olika storlekar, gärda. Och sen så hela SVT, Sveriges Radio, bara beställer ställer in mängder av sånt så att det finns i varenda studio, så bara kan vi klistra på det så att det ser snyggt ut på ett bra sätt. Men det här med en jävla eltapesvariant som spretar åt alla håll. Ja. Det här är sinnessjukt att vi har fortsatt på det här sättet.
Det där är inte värdigt, nej.
Vi liksom beställer in såna här, vet du, jävla radioväskor som vi ska kunna sända från hela världen utan att det funkar, och bara sprakar och vi får slänga det i väggen och jada jada för miljarder kronor. Men sen så har vi inte löst den här grejen.
Att hur du kan varje inte morgon måste sitta med en keps med liksom eltejp framme på.
Ja! Alltså så här, det är okej. Radio inte det mest moderna, vet du, inte det mest moderna mediet. Så här, det behöver inte ta hänsyn. Men SVT, ja, alltså så bildmediefokus. Ja, jag vet inte.
Lägg budget på dekaler som är färdiga att klistra på loggor om de gör det bara nu.
P3, Sveriges Radio.
Det här behöver jag nu. Eller, det här behöver Sverige nu för att varva ner lite grann nu efter den här VM-succén. Ja, det är inte bara negativa känslor som kan ta över och få dig liksom lite off, utan även exalterade känslor kan få saker att gå överstyr så att du kanske inte tar rätt beslut i vardagen. Här behöver du hitta dig själv, du behöver landa efter denna VM-succé.
P3, Sveriges Radio.
Det som eventuellt avslöjar att David är upplänning från start är hur han röck upp rabarber.
Ja, men det är väl det. Röck. Vad skulle du säga? Rykte?
Ja, jag skulle nog säga rykte.
Rykte.
Gillade också översättningen till er i Stockholm av Linnea. Hon stannade bilen och sen översätter till stockholmska pulled over. Ja, alltså jag sa det. Ja. Hon stannade bilen, eller liksom pulled over.
Ja, just det. Där har du stockholmskan.
Jag är från Kiruna.
Jag kan ta den här.
Okej. Okay.
Jag är från Kiruna. Tycker Davids dialekt är neutral. Jag skulle inte gå så långt som kallar det rikssvenska, men det är inte stockholmska i alla fall.
Påklistrat självhat. Oj, vad fräscht. Typiskt stockholmare att snacka ner stockholmare. Alltså, man kan inte göra någonting rätt.
Nej.
Är man mallig så kan man dra åt helvete.
Men det är ju det där.
Är man självkritisk kan man dra åt helvete.
Ja, men det är ju som sådär. Du vet, så här, vi brukar ju säga liksom så här, ja men att det är jante, men så svenska generellt sett, att man liksom så här, att Sverige har varit väldigt duktiga i om man jämför med andra länder på liksom så, nej men inte ska vi är inte så bra, och du vet hela den grejen. Mm. Och liksom ja men racka ner på sig själv lite grann. Mm. Och det är ju enbart, då kan man ju tänka så här, det är jante. Mm. Men jag tror att det är tvärtom. Att det handlar om att vi känner att vi är tillräckligt bra för att vi känner oss liksom så pass överlägsna så vi känner oss bekväma med att säga att vi är dåliga.
Mm-hmm.
För att
jag fattar.
Ja, för annars så skulle man inte det. Om vi skulle känna att vi liksom var i underläge och var dåliga på riktigt, mm, då skulle vi bli mer så, nej vi kan visst,
ja, förstår just det.
Du? Så att det är egentligen ett vidrigt översitteri vi håller med, ja, håller med om. Ifall det är så att ni har någon racka ner på sig, det är det på grund av att den genuint känner innerst inne att det finns leverage att göra det för att jag är så överlägsen.
Du beskriver oss nu alltså.
Ja, men stockholmare, det är samma med stockholmare, menar
jag. Ja, jag fattar.
Med liksom så här, ja, men du vet så här, det här självhatet som de ser, mm, det är inte ett självhat, det är ett översitteri.
Vad är det jantigaste man har hört? Alltså, vad är det jantigaste du har stött på, mm, i ditt liv?
Ja.
72250 P3 mellanslag. Det är också en norsk import, tycker jag, hemskt.
Mm.
Att inte ens det kunde vi få.
Mm. Ja, men det är väl, ja, men vi är ju samma land.
Vi ägde ju dem väldigt länge, ska jag säga.
Gör väl fortfarande egentligen.
Typ, om vi har haft sitt kungahus i en minut, vilket man verkligen kan märka.
Mm, och egentligen är det ju svenskt.
Det är inte så, men
P3, Sveriges Radio.
Ja, Nyhetsmorgon har också eltejp.
Ja, de har det.
Alltså, det är ett globalt, höll jag på att säga, ett nationellt problem.
Ja, men det måste få ett slut. Mm. Det här med att man tejpar loggor på det här sättet.
Ja, för att alltså, varför gör man det då? Jo, för att man ska som tittare och lyssnare, även du TV4s liksom, programregler ser ut, men som jag har förstått det så är det så. Man ska som tittare och lyssnare på public service veta att man att liksom det som sägs och berättas inte har att man inte har fått någonting för det.
Mm.
Alltså det är ju det som är grunden i neutral och opartisk journalistik då, I guess.
Ja.
Och om man då som programledare eller profil eller whatever sitter med en logga på tröjan, mm, så kan man ju vara så, har den, alltså nu får ju det företaget liksom PR. Mm. Nu tjänar ju de på, alltså massa såna där grejer.
Vi gör
liksom
väldigt mycket för att se ut som att vi är opartiska.
Ja, men samtidigt så lever vi i ett loggsamhälle. Mm. Vi lever i ett samhälle där allting har en märkning för att visa vart det kommer ifrån.
Just det.
Och det är ju en det här är en krock som liksom ingen någonsin har tagit tag i förutom du idag.
Just det. Det är helt sinnessjukt att jag har fått fortsätta så här länge. Det är 2026 och man använder sig av liksom samma metod som man antagligen har gjort i alla tider. Mm. Och att ingen har liksom tagit tag i det problemet när det är så fruktansvärt fult. Vi har lagt upp på vår Instagram nu mitt exempel på hur det kan se ut. Mm. Och det här har vi ju sett flertalet gånger hända. Men det var liksom så här... Nej, jag vet inte. Det blev bara det var droppen som fick bägaren rinna över för mig. Alltså så här, nu behöver någon ta tag i det från public service håll. För det här, det är ett hån mot alla licensbetalare. Som att det är som så här, vad gör ni med pengarna? Sitter jag och känner.
För det enda man också tänker är, ja just det, där är den loggan under den tejpen. Ja, alltså det är det enda man tänker.
Ja, och som Thomas poängterade här off air också. Det var ju liksom så här, ja, och sen så zoomar de ut i helbild och där sitter den ju i Adidas byxor.
Ja, så då ser man ju det
vi
där.
Vi ser det där. Nu ser vi det. Så det är det ni har tejpat över. Det är nästan så att det blir mer fokus på det då. Oj, de fick ännu mer exponering på grund av att de hade tejpat över det. Men oavsett så här, hitta lite, vad ska man säga, klistermärken, alltså någonting, design, hitta någon som tar tag i det här, som kan hitta liksom någonting i olika storlekar, för att det finns olika storlekar på loggor, som löser de här problemet på ett snyggt sätt så att det inte är eltejpsrullen som kommer fram, silvertejpsrullen ska liksom rivas i
fransigt,
ja,
snett.
Ja, och titta på våran Instagram så kan ni få se vad det är jag menar.
En landslagshjälte med tejp på tröjan.
Ja, det är fruktansvärt. Och det behöver tas tag i. Och liksom hjälp att sätta press på att det sker.
Ja, och just också så här, ibland så är det också så larvigt.
Det är typ Sillas fel, eller inte det?
Kanske. Ja, har du Silla?
Ja. Och vad heter motsvarigheten på SVT?
Ja, det vet jag faktiskt inte nu. Pinsamt. Sveriges Televisions VD borde jag verkligen veta. Han är stjärne.
Lagerkrans. Ja. Lagerkransfel.
Och det är också så här, ibland kan jag tycka också att så här, det behövs inte alltid för att tittaren förstår att det här inte är en person som gör reklam.
Nej.
Alltså typ så här, du vet, i kön på Antikrundan så blurrar de in IKEA-kasse typ. Ja. Man bara, jo, men alla förstår att det är bara någonting man har hemma.
Plus alltså att
det,
den är blå.
Ja, vi vet vad
den
det är.
Den är blå.
Nu kan jag inte säga om det är exakt det. Men du fattar vad jag menar. Att det liksom, men jag kommer ihåg det jag berättade förut i Stjärnor på slottet när Ola Rapace glider in. Mm. Och de ska göra olika entréer då. Ola Rapace kommer i en sån rostig gammal Volvo, rullar upp på Borggården. Då har man blurrat Volvo-loggan på bilen.
Åh nej, för vi har ingen aning om
det här.
Men vet du vad man gör? Man uppmärksammar den då.
Då tänker man, det är en Volvo.
Ja, du uppmärksammar.
Volvo, vad trevligt.
Ja.
Alltså, det är exakt det
har de blurrat det? Ja, det är för att det är Volvo. Det är Volvo, ja. Volvo, vad bra bilar Volvo.
Exakt, det blir värre.
Det blir mer reklam. Mycket värre. Och sen så har man etablerat det där, för man vet hur liksom psykologin fungerar. Ser du det grejen flera gånger? Och då blir det liksom så här, då har du byggt upp ett intresse där. Och jag vet inte, antagligen så ökar det bilmärkets försäljning med markant, skulle jag säga. Tack SVT.
Tack, säger de.
Säger det bilföretaget.
Du vågar inte säga det en gång till.
P3, Sveriges Radio.
Kör aldrig din Peterboden-ass-pistvakt-dialekt på min Kiruna-dialekt igen, David.
Kör aldrig din Peterboden-ass-pistvakt-dialekt på min Kiruna-dialekt igen, David.
Har vi fått några jante... Det här är
topp tre i alla fall, vad jag har hört genom det. Jag kan inte komma på de andra två, men jag antar att den platsar där. Det är en känsla jag har. Mm. Jante är det någon som börjar med att skriva. Min fru skulle precis gå in i kyrkan när vi skulle gifta oss. Och så kom det två turister. Hon gestikulerar med handen. Gå ni före mig? Så typ 10-15 meter före henne gick ett gäng koreanska turister med vindjackor och kameror runt halsen.
Och hon bakom. Du.
Nej, men inte ska väl jag. Jag ska ju bara gifta mig.
Dumma, jag klart väntar.
Gå ni före ni. Självklart ska väl ni. Inte ska väl jag. Som står här liksom i brudklänning och bukett. Gå in i kyrkan för er. Jag stannar upp. Gå ni, varsågoda.
Det är
och också, vad är det för folk? Alltså så här,
man ser väl.
Alltså det står en brud och sen så hör du bröllopsmarschen spelandes i orgel. Och sen så är hon på väg, så bara stannar hon upp och så bara, nej men ni kan... Det är så här, nej men hörru, det kanske inte vi ska.
Gör din grej.
Nej, Och bara ta hela handen i den situationen.
Ja, verkligen.
Också lite shame på dem, tycker jag.
Verkligen. 72250 P3 Mellanslag. Det jantigaste jag hört.
P3, Sveriges Radio.
Det har ju också varit UFC-gala vid Vita huset.
Vad är UFC nu då? Är det
Ultimate Fighting.
Okej.
När de slåss i en sån oktagon.
Mm. Är det med nävar? Det är inte med boxningshandskar. Kickar dem och sånt. Ha lite överseende.
Ja, men alltså, att du inte ens vet vilken sport jag pratar om.
Mm, jag vet inte. Det är
nej, rätt. UFC. Ja, precis. De sparkas och slåss i en oktagonbur. Och det har ju varit då en sån gala på, i Vita huset. Mm-hmm. Alltså utanför, på, i trädgården där. Som Donald Trump då har godkänt. Mm. Så den har varit... Problemet är ju bara att Sverige spelade ju samtidigt.
Mm.
Ja, och Zlatan, som är där och rapporterar om VM. För Fox. Och han gick inte på matchen.
Skämtar.
Han gick på UFC.
Du skämtar.
Alltså... Det finns en besvikelse i landslaget tydligen. Verkar det som. Tydligare från uttalanden här.
Jag är skakad.
Ja, det är Jesper Karlström då från landslaget säger jag tycker att han borde ha prioriterat vår match istället.
Ja, jo. Men jag känner samma.
Vi kanske bevisade tillräckligt för honom för att han ska komma på nästa match. Svanberg säger det hade varit kul, absolut. Men hade varit på plats. Men vi får se om man är på plats. Då är det match. Istället säger Svanberg. Men han var inte där. Besviken säger jag att jag är. Besviken. Du är i USA. Du är där för att rapportera om VM. Sverige spelar sin första match. Han har ändå varit bra på att representera Sverige under den här rapporteringen. Men det här, det var inte positivt. Som Thomas säger nu, det är verkligen pappa missar skolavslutningen känsla. Han satt på liksom en bar.
Vad kul om han kom bara.
Ja.
Tittade på mig när jag sjöng. Lalle.
Mm. Han var på dejt med Consuela istället.
P3, Sveriges Radio.
Han är nyss hemkommen från Oslo då, där han gjorde sitt näst bästa lopp i karriären, så inte riktigt hela vägen fram då. Han har slagit svenskt rekord på allt från 5000 meter till halvmaraton. Han har tagit VM-brons och till och med slagit Europarekord. Här är han, medel- och långdistanslöparen Andreas Almgren!
God morgon.
God morgon. Nu vaknar man till.
Det orkar inte jag med tyvärr.
Nej, ju... Det är inte första gången jag hör det.
Hej då. Jag men bara så liksom så född 95, ung, fräsch, framgångsrik. Bara tar en massa rekord, bara så också jätteduktig på fotboll, men ja, det blev ändå lång medel och långdistanslöpare.
Högt utbildad.
KTH, industriell ekonomi, reslig, fin hy, luktar gott. Alltså det är så här, vad är det med dig? Varför måste sådana som du vara så? Vi andra mår skit.
Många mörka sidor som man döljer bra, det är väl det man får.
Är det det?
Ja, säger jag lite ödmjukt. Ja.
Men kan du nyansera det här extremt positiva på något sätt i alla fall? Vad har du för liksom skavanker? Vad har du för mörker?
Som löpare så är det väl just skavankerna som har varit problemet. Annars är jag väl helt perfekt.
Antagligen. Ja, det är så.
Jag förstår.
Också, det är så otroligt ödmjuk så jag är också.
Men om du, alltså ärligt, jag är klart jag förstår att du är en helt vanlig människa också. Men vad är du dålig på? Är det liksom så, jag har ju inget lokalsinne. Eller så här, jag kan inte uttala saker rätt på språk. Eller du vet.
Ja, men lokalsinne, det kanske inte är det absolut viktigaste, men där är jag riktigt svag.
Jätteskönt att höra.
Det är ju mycket det här liksom, resande, tävlingar, man är på mycket hotellrum och sånt. Det kan ju ibland vara så att jag kommer ut och så bara, fan, vart var hissen någonstans? Mm. Det är liksom, höger, vänster, det är inte jättebra.
Men du menar lokalsinne, alltså att det skulle liksom, ligga honom i fatet i lopp då?
Nej, jag bara ville ha en
lång raka sväng vänster, det kan jag i alla fall.
Jag ville bara ha ett enda litet exempel på att han är mänsklig, David. Ja, det var det enda. Skämt åsido, vad roligt att du är här.
Mm. Ja, det är väldigt kul att vara här.
Jag, som jag har förstått det så har eller, du varit på Davids stand-up.
Ja, det var 10 år sedan. Jag blev lite skriken på.
Blev du skriken på? Vem var du som skrek på dig då?
Du.
Du pekar på mig?
Jajamän.
Varför skrek jag på dig? Skrek?
Ja, ganska skrek.
Ganska skrek.
Nej, men det var på någon sån här stand-up show där det liksom inte var presenterat innan vilka som skulle vara med. Och så var vi ett kompisgäng där och så var det en som ställde in i sista minuten. Och just han gillar dig väldigt mycket.
Okay.
Så när du gick upp på scen så var det liksom, fan, nu ska jag liksom rub it in your face lite att du missar det här. Aha, så då tog jag upp mobilen och skulle skicka en Snapchat. Och då var det direkt, sluta filma!
Oj då. Alltså aggressivt direkt. Det fanns ingen mellanläge.
Nej, verkligen. Det var från 0-100 där.
Jag sa inte till lite försiktigt. Nej. Så här, skulle du kunna...
Nej, precis. Nej. Och så kände man själv att jag skulle bara köra Snapchat. Men jag kunde inte liksom börja motivera. Nej. Det
fanns utrymme för att liksom försvara eller förklara.
Nej,
det.
Så jag liksom,
okay, han skulle fota dig, David, för att skicka till sin kompis. Din idol, jag ser honom, han är så jävla bra.
Ska du ge fan i? Ja, men vet du, det är väl på sin plats så att jag ber om ursäkt för det då.
Tack. Det har legat och gnagt där i bakgrunden i 10 år nu.
Det var skönt för dig nu.
Just det.
Closure.
Ja, just det. Och du skrattar liksom och ger sken av att vara en trevlig, god person nu. Men samtidigt så kanske den här ursäkten ändå har räddat mitt liv. Att när du går från studion så kanske du stryker mig från dödslistan. Alltså. Ja,
exakt.
Det vet man inte.
Jag känner mig traumatiserad att inte kunna gå på stand-up sånt dess. Men nu känns det okej igen.
Kanske du vågar leta dig ner till Big Ben.
Ja, men precis. Något sånt.
Det var skönt att ni har fått det här ur världen, killar.
P3, Sveriges Radio.
Nyss hemkommer från Oslo. Näst bästa loppet i karriären blev det där.
Ja, helt okej.
Berätta, vilket är det bästa och vad ta mig igenom det här.
Alltså, vad var det som gick fel?
Vad gick fel, Andreas? Ja,
formen. Nej, men det är mitt absolut bästa lopp. Det var ju på Stockholms stadion för ett år sedan. Då slog jag Europarekord på 5000 meter. Och gör det på hemmaplan med en fullsatt arena. Och sen har man den här Duplantis som slår världsrekord mitt under loppet. Så
han tar all uppmärksamhet.
Han tar all uppmärksamhet. Men det han gör så tidigt i loppet så det hinner liksom svana av lite. Mm-hmm. Tills de då märker att det är liksom rekordförsök på gång igen. Mm-hmm. Och då har de det liksom väldigt nära. Så det blev ju en otrolig stämning när jag väl gjorde det.
Okej, så han gynnade ditt Europarekord reaktionsmässigt från publiken i alla fall, för att de har liksom fått en liten amuse-bouche innan, så att de var redo för att liksom reagera ordentligt.
Precis, en liten aptitret.
Ja, vad skönt då, för ofta så brukar väl han liksom suga musten ur alla andra grejer som händer runt omkring honom. Han är bara som ett svart hål som tar all uppmärksamhet.
Jävligt.
Allt annat avtrubbas.
Men du var ju också, som jag har förstått det, liksom in och tassade i fotbollen.
Mm. Jo, alltså jag spelade i AIKs ungdomsakademi tills strax innan jag fyllde 18.
Du var ganska bra, om jag inte har förstått det helt fel.
Jo, men lite ungdomslandslagsläger, buppe och touchade på liksom, lite A-lagsträningar och sånt där. Så det finns några som man ändå har liksom varit med och tränat, spelat med och mot, som nu liksom är borta i USA nu.
Vilka då?
Framförallt är det Jesper Karlström har ju spelat en jäkla massa matcher mot. Han spelade ju Bromma pojkarna och jag var i AIK. Liksom. Mm. Så att vi var de 2 bästa lagen i Stockholm kan man säga. Så där blev det väldigt många duster.
Och varför blev det löpningen för dig då till slut? För var det så att du märkte att på planen var det härligare att jaga bollen eller sparka den?
Jag valde det för det glamorösa löparlivet.
Ja, det var det hägrade.
Precis. Det här, ja. Självplågeri, det är min grej. Nej, men jag började få massa skador. Jag var ju den här ambitiösa, odrägliga ungen som skulle göra det tuffaste och hårdaste på allting. Så jag började få massa skador redan när jag var liksom 15-16 år. 16 fick jag min första stressfraktur. Och det, du kör för mycket så du börjar få sprickor i skelettet helt enkelt. Och det året jag fyllde 18 så fick jag en till väldigt rejäl fotskada. Det var liksom, nu måste jag välja.
Så då väljer jag att springa 1000 meter på 100, eller 8000 meter, eller vad är det, på 100 sekunder, vad är det för, det var det något rekord som du ville sätta?
Ja, just det var när jag var hyggligt snabb på korta sträckor. Det var under 100 sekunder på 800 meter.
Så var det.
1,40. Mm-hmm. Världsrekordet är 1,40-90.
Mm. Men du menar att det här är mer avslappnande för kroppen då, eller?
Nej, det var helt enkelt. Jag tänkte, vad har jag chans att bli bäst på?
Mm. Alltså, okay.
Jag kände liksom att om jag maximerar min potential i fotboll så kanske jag kan nå allsvenskan. Mm-hmm. Jag kände liksom inte riktigt att jag hade i mig att bli ett utlandsproffs eller landslagsspelare eller sånt.
Och då var det inte värt det?
Alltså, det hade varit okej, men jag känner ju liksom att nu har jag ju VM-medaljer i friidrott.
Just det, sitta på bänken i Örgryte eller något sånt.
Ja, men precis. De här glamorösa bortamatcherna, sitta i lagbussen efter man har torskat och inte spelat en minut. Det känns ändå lite roligare att kunna göra någonting som man faktiskt är bra på.
Och du känner att du har valt rätt då i alla fall, uppenbarligen?
Ja, det var ju många år där jag hade många skador nu när jag kände att det här var helt fel val. Men nu har jag ändå liksom hittat rätt här. Nu har jag haft några säsonger där det faktiskt har gått bra.
P3, Sveriges Radio.
Ja, men det finns ett ting som heter värmeträning. Mm. Vad är det? Det är bara att man tränar i värme strax innan man ska till och tävla i ett varmt land, typ, eller?
Nu ska man försöka säga det här utan att gå in för mycket detaljer och vara för nördig. Men du kan köra värmeträning av två anledningar. Det ena är ju just bara för att kunna hantera att vara aktiv i värme bättre. Mm. Där får man väl ganska stor effekt de första 10 dagarna, 2 veckorna där någonstans. Och då tränar du helt enkelt i värme för att få upp kroppstemperaturen och sen så lär du kroppen att liksom kyla ner dig bättre.
Men lär sig kroppen det? Kan den liksom anpassa sig på det sättet?
Ja, du blir bättre på att svettas. Du får mer av något som kallas för blodplasma som är då det som utfyllnaden i blodet helt enkelt. Så du får mer blodvolym. Och det, blodet hjälper ju till att kyla ner den. Det ser man ju om man är varm oftast kan du se att man får mycket ytligare blodkärl. Och det är för att den liksom då vill få ut det så att blodet kyls ner. Den andra effekten man kan göra då som uthållighetsidrottare det är att du även kan få mer som kallas för hemoglobin, det som bär runt syret i blodet.
Mm, blir det som gör växter gröna?
Exakt. Absolut. För då känner kroppen av att nu har jag för mycket blodplasma i förhållande till det som bär runt syret, så då producerar den mer av det också. Så att det är bra då till uthållighet.
Och du skapade ju rubriker här för ett tag sedan i och med att du uttalade dig kring eftersom du är tidigare fotbollsspelare, du vet hur det funkar med den grejen. Och herrarna är ju nu i USA och spelar fotbolls-VM. Och det är ju snack om att det är väldigt, väldigt varmt under matcherna, så man har infört sådana hydration breaks. Men de åkte ju dit ganska tätt inpå. Mm. Har de tränat tillräckligt mycket i värme för att liksom klara av det här? Uppenbarligen är det ju ett ja på den.
Man kan ju göra liksom ännu lite mer dedikerat, såklart. När jag körde VM i Tokyo, då hade jag ju kört en 5 veckors period där jag körde värmeträning åtminstone 4 gånger i veckan. Och då var jag inne i ett rum som var 38 grader varmt med 60% luftfuktighet. Så sprang jag med underställströja, regnjacka på mig och liksom för att få upp kroppstemperaturen. Och
sen, mardröm.
Ja, hur kan vi vara samma art? Du och jag.
Ja, jag har ju någon störning i hjärnan, det är helt klart. Det är ju då att du vill snabbt få upp kroppstemperaturen och sen tar du av dig grejer så att liksom när du väl nått rätt temperatur så ska du försöka bara hålla den där.
Är det vanligt att alltså inom den här nivån av idrott och löpning att ha liksom ett vetenskapligt perspektiv, att känna till fysionomi och hur kroppen reagerar och så här, eller sticker du ut?
Jag tror att jag kanske är lite extrem, men det är ändå många som är väldigt liksom intresserade. Men jag har ju varit väldigt nyfiken sedan jag var liten. När jag var liksom 12 år gammal, då försökte jag liksom googla fram hur tränade världsrekordhållarna och massa sånt där. Så att jag har liksom haft den här nyfikenheten sen tidigare.
Löpning är ju inne. Folk älskar ju att anmäla sig till maraton och springa olika lopp och såna här runner clubs och liksom så. Vad är din liksom, om man är bara en motionär men man ändå gillar löpning och man är så, jag vill bli snabb, jag vill bli stark, jag vill orka så här. Vad ser du som är en grej som man säger, det där är en ganska enkel grej som väldigt få vet?
Jag tror att väldigt många kanske vet det men vägrar att inse det. Det är ju det här med att du måste ta det lite försiktigt i början. Alltså du kan ju inte göra en jättesnabb ökning. Du kan inte gå ut, om du inte har sprungit på ett tag, du kan inte bara gå ut och köra maxpass hela tiden. Både för att kroppen inte tål det riktigt. Och sen kommer du tycka att det är svintråkigt. Alltså, jag tror att alla som säger liksom, jag hatar löpning, det är det värsta jag vet. Liksom, vad brukar du göra då? Jag går ut och springer 3 kilometer allt vad jag har varje gång. Liksom, Springer jag ett maxlopp? Jag behöver ju typ en vecka för att återhämta mig efter det.
Men det som jag upplever ändå är någon slags morot. Det är att jag, om man liksom inte är en van springare eller har någon bra kondition, det är att konditionen går ändå ganska så snabbt att träna upp. Alltså du kan känna av att du blir bättre ganska så snabbt, eller hur?
Absolut.
Det är inte som med muskler, att du liksom, det tar ett tag innan du ser att musklerna blir stora.
Precis, men det är också det som är lite problematiskt ibland, för att jag ska alltid ha den här partypuppen. Det är så rolig på fest. Nej, men det är ju att när du liksom, konditionen blir bättre, så tänker jag, men nu kan jag träna mycket mer. Mm. Men just muskler, skelett, senor, det tar ju mycket längre tid att liksom, vänja sig. Mm. Så att du kanske orkar mer än vad kroppen faktiskt tål. Och så får du de här liksom,
skadorna,
gubbvaden. Du får liksom, ont någonstans random i knät eller liksom, benhinnorna eller något sånt där. Så man måste ju vara lite försiktig. Jag tänker alltid liksom, att ja, men, du kanske känner du kan träna 4 eller 5 gånger i veckan nu. Mm. Men om du blir skadad och får vila i 2 månader, så hade det varit bättre om du bara hade kört 3 gånger i veckan, men man kunde göra det i ett år.
Jag kommer ihåg ett tydligt exempel på när jag liksom så hade så tagit mig i kragen och skulle liksom, ja, men jag ska gå ut och springa. Och då visste jag att det liksom fanns en, ja, men en någorlunda bra längd på liksom, en liten runda på andra sidan gångtunneln där jag bodde. Och då tänkte jag så här, ja, men jag tar den rundan. Och så kom jag utanför porten och så började jag jogga fram. När jag kom fram till gångtunneln, då orkade inte jag något. Jag kom inte ens fram till banan jag hade liksom tänkt springa. För att jag var helt slut redan då. Men det var bra, för nästa gång så tänkte jag så här, okej, jag ska bara komma förbi gångtunneln. Det var 70 meter eller någonting, tror jag. Oj, vilket genuint hånskratt för mig.
P3, Sveriges Radio.
Jag undrar, eller hade du?
Här säger du.
Nej, men jag undrar, har aldrig i mitt liv liksom sprungit på en sån bana.
Sprungit, punkt.
Sprungit, punkt, i princip. Mm. Men min känsla är, när man ser det, att så här, ja, jag ser att innerspåret, alltså det innersta, vad säger man, varvet, banan? Ja,
innersta banan.
Innersta banan. Jag ser ju att den är placerad, alltså att startpunkten är längre bak, alltså för att jämna ut så att det ska vara exakt lika lång, liksom lika långt. Men känslan är att jag ändå skulle vilja ha den.
Ja, men alltså det är ju så att den är ju 400 meter runt banan. Men det är bara liksom innebanan ju som är 400 meter exakt. Mm. Så de andra, det är inte så att bana 1 är längre bak, utan det är att de andra är längre fram om du ska springa 400 meter. Så om du springer ett 400 meters lopp, då vill du ju vara längre ut. För då kan du få liksom en lite vidare kurva. Och sånt, okay, där. Så att det, då, de bästa banorna brukar man säga är kanske 4-6. Eller sånt, 4-5-6-7 kanske till och med. Men vi som springer längre, då har man då att man kan gemensam bana, så alla springer in på samma. Mm. Och då vill du ju springa så nära in på bana 1 som möjligt, för att du får en kortare väg helt enkelt.
Och då blir det lite trångt.
Absolut. vi springer ju med såna här spikskor också. Så att,
just det, man kan ge riktiga sådana tjuvnytt,
ja,
då.
Jag har en del rejäla krigsär på mina ben. Ja, alltså det är, jag får nya i princip varje lopp. Och det är liksom, jag hör liksom upp på mitten av låret, mer eller mindre, att folk har varit uppe och...
Men med flit? Eller nej, att det råkar bli så?
Nej, det är att man bara springer så tajt, så att det blir sånt där. Men så då, om man ska gå in på liksom lite löptaktiska grejer, så är det att springer du på innebanan så får du ju kortast väg. Men du har ju också risken att du blir instängd, att folk går liksom, ja, både bakom, framför och på utsidan av dig, så att du inte kan komma ut. Och att det är större risk att du ramlar och massa sånt där. Så att då kan det ju vara en fördel att ligga lite längre ut, så att du själv kan styra lite som du vill göra och svara på grejer.
Men blir det tjuvnyp där i den? Kan det bli sånt i klungan?
Finns tackligt?
Ja.
Nej, alltså det är inte som i fotboll där man ser de här liksom, nypen eller någon så här små stämplingar och sånt där. Det är ganska svårt att göra i farten på det sättet. Och sen så är det ganska tydligt att skulle du göra någonting så kan de ganska snabbt se det på kamera efter, och så blir du diskad i efterhand.
Okay.
Så att det finns ju sån här som man kallar race incidents, att om det bara är otur så liksom, kan du få någon på fall, men då måste du göra jäkligt snyggt.
Det känns som att man måste ha otroligt fokus när du ska löpa, så att det, alltså, det känns inte som att du har plats i hjärnan för att typ så här strategiskt tänka att jag ska buffla på den eller liksom.
Nej, och sen så när det är så jäkla jobbigt, så du försöker bara liksom tackla dina egna demoner så att du inte bryter liksom.
Men du, är det någon cash i det här? Kan du gå runt på det här? Tjänar du pengar? Du är liksom på du är på topp. Toppnivå. Ja.
Nej, nu känner jag bra. Absolut.
Vad är det? Ungefär. Det var typ.
Det är väl det som är grejen med såna här löpsponsorkontrakt, att allting är NDAs, så jag får inte säga.
Nej, nej.
Men
det rullar på liksom.
Ja, alltså man, det man kan säga, jag har ju liksom, jag blir inte anställd av ett lag som till exempel inom fotboll eller hockey, utan jag har ju eget företag. Men det omsatte ett par miljoner förra året i alla fall.
Så att,
men det är verkligen så inom friidrotten och löpningen att det är ju som ett isberg. Så att det är väldigt lite pengar när du är bra och ganska bra. Men så fort du kommer över en viss gräns så kan det bli väldigt bra. Och sen så har man en sån som Duplantis som då tjänar väldigt, väldigt mycket.
Jag hörde en liten fågel viska i mitt öra som avslutningsvis bara att det slidas en del i DM här tydligen.
inte den här vanliga som jag tänker, som du förmodligen tänker, utan det är ju... Det är lite trist, men det är väldigt många som skriver in och...
Vad är det de skriver då? Det slidas in i DM, men det är inte det man tror att det är.
Can you coach me?
Coach me?
Och okay. Liksom, men jag har en fråga om tröskelträning eller zon 2-träning. Det är väl också en anledning till
besvikelse
att jag...
Besvikelse varje gång du öppnar DM då, eller?
Ja, men precis.
Ja, han är otroligt framgångsrik. Han är ung och han är väldigt intelligent. Och han är också väldigt rik, visar det sig. Jag vill att du trycker på, knappen som det står 15 på den där grejen.
Vi mår jättebra!
Över att ha träffat dig.
Thomas undrar också, vadå?
Vi pratade här innan om att det var väldigt mycket ironi bakom den. Så att det mår alltså inte alls bra att träffa mig.
Det är jättebra att träffa dig.
Men menar du att det är noll ragg? Skriver Thomas i chatten.
Nej.
Nej, bra. Tack så mycket för att du kom till morgonpasset, Andreas Almgren.
Nu ska David få ta sin bild.
Kan vi inte snälla göra det?
P3, Sveriges Radio.
Det var någon som skrev ursäkta en vänlig fråga. Mm-hmm. Men vad anser då Linnea att jag ska bära för strumpor? Det går en kall kår genom kroppen numera. Varje morgon då jag sträcker mig efter ankelstrumporna har endast enfärgade svarta strumpor för att underlätta tvätt. Måste jag gå ifrån dig nu? Älskade vän, du får ha vilka strumpor du vill.
Ja.
Men om vi ska knulla med varann. Mm.
Just det. Då får du ha dörr typ saker som gäller.
På och inget annat.
Nej. Ingenting annat.
Inget annat.
Ska du hem och göra de här rabarberna idag?
Mm.
Ska du det?
Ja, det tror jag.
Ja, direkt.
Men först har jag 18 000 ärenden.
18 000 ärenden.
18 000.
Bland annat köpa syltsocker.
Det är ett av dem. Jättebra att du sa det. Jag skriver upp det på en gång. Även hushållspapper samt deodorant.
Har du några roliga burkar du kan hälla upp det här?
Jag köpte två stycken häromdagen för jag tänkte, tänk om David tar med sig rabarber någon gång innan semestern. Då har jag ingenting att hälla upp dem i.
Nej, men vad mysigt. Mm. Ja, då blir det lite kompottdagen.
Säg aldrig det till mig. Säg aldrig ordet kompottdagen.
Det är den stora kompottdagen idag.
Kompottdagen.
Mm. Dagen.
Då kompott skapas.
Ja, det var idag.
P3, Sveriges Radio.